efter dem där de körde, nickade och viskade med varandra. Att korna i den andra hagen ryggade till av åsynen av dem och vände sig bort. Klarbären skakade sin kart och jakthunden stod bara tyst i sin inhägnad och böjde ner huvudet, utan att skälla, när de kom körande.
Summer heter den här musiken, gjord av Linnea Olsson, och den avslutade radionovellen Köldhålet, skriven av Sanna Samuelsson, som är vinnare av Sveriges radios novellpris 2025. Uppläsare var Malin Vispe och för teknik och slutmix svarade Sven Nordström. Producent är Camilla Blomqvist. Nu får vi nyheter. Klockan är 8.
Ekonyheter. USAs vicepresident J.D. Vance talade för en stund sedan för en grupp amerikanska soldater på en flygbas på Grönland. Han gick då till angrepp mot Danmark och sa att den danska regeringen underinvesterat i det grönländska folket och den arktiska säkerheten och att det måste bli en ändring på det här.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people of Greenland and you have underinvested in the security architecture of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people. That has to change.
Biståndsmyndigheten SIDA säger att de 158 miljoner kronor i humanitärt stöd till Myanmar som man nyligen beslutat om nu kan styras om för att stötta människor som drabbats av dagens jordbävning. Morgonens skalv hade en beräknad magnitud på 7,7 och USAs geologiska myndighet befarar tusentals dödsoffer. De värsta skadorna befaras i just det konflikthärjade och juntastyrda Myanmar. I Gaza så fortsätter de stora demonstrationerna mot Hamas. Tusentals människor protesterar på ett sätt som saknar motstycke under Hamas-styret. Vår korrespondent har talat med några av dem.
Skäms, ni sålde Gaza för dollar. Kom igen, kom igen. Hamas är en terrororganisation, lyder slagorden från en demonstration i Khan Yunis i veckan. Demonstrationer där mängder av Gazabor på flera håll demonstrerar mot kriget och mot Hamas. En av demonstranterna är 24-årige Khalid. Det är vår plikt att demonstrera och våra krav är tydliga. Stoppa kriget med alla medel. Stoppa de stigande dödssiffrorna och få bort Hamas fullständigt från makten. En av anledningarna till att Hamas ännu inte slagit ner demonstrationerna är att dess säkerhetsstyrkor och milismän tagit skydd i bland annat tunnlar efter vapenvilans slut. Men Khalid har ändå hotats av Hamas militära gren för sitt deltagande. Han har fått veta att det kommer att gå illa om han fortsätter. Men han tänker inte sluta protestera. Vi säger det högt och tydligt. Hamas måste lämna över makten och låta oss leva. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
I Syrien så kovänder nu myndigheterna i frågan om alkoholförbud i områden med en majoritet av kristen befolkning och tillåter det. Tidigare har myndigheter beslutat att näringsställen i huvudstaden Damaskus som serverar alkoholdrycker skulle stängas, vilket ledde till protester, men nu alltså tillåts. Det var Ekot med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Vi lever i en känslotid. Vi talar mer om hur vi känner än vad vi tycker. Det ska kännas rätt och ministrar är förtvivlade. Varför har känslan blivit så viktig? Vad gör det med oss? Och vilken roll spelar känslorna i politiken? Lyssna på Filosofiska rummet om känslans makt i vår tid. I appen Sveriges Radio Play.
Varannan vecka, den här tiden efter 20-nyheterna på fredagar, så hör vi Filosofiska rummet. Och varannan vecka så hör vi det här.
Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, André Walden, som är författare och journalist.
Hej, Allvarligt talat. Jag heter Gunilla, jag bor i Göteborg. Och jag undrar hur det kommer sig att människor, även närstående vänner, vägrar tipsa om bra kantarellställen. När jag frågar apropå så får jag ofta svävande svar. Till exempel, jo, kanske om du tar till vänster vid det där grustaget där borta. Eller helt enkelt, det är en fråga man inte ställer. Vad beror det på att för övrigt generösa personer bara tvärvägrar att vara generösa med kantarellplatstips?
Hej Gunilla. Jag tycker mig skönja en irritation i din fråga. Så vi kan väl börja där. Varför är det så provocerande när människor vaktar koordinaterna till sina svampställen på det där krökta och frånvända sättet som Gollum vaktar sin ring? Det är motbjudande. Klär inte en vän, om det ens är en vän. Det finns en särskild liten sorg som infinner sig när man stresstestar en vänskap med en fråga och blottlägger en gräns i tystnaden som följer. Vår vänskap sträcker sig hit, men inte längre. Det är hjärtskärande, men framför allt provocerande om frågan rör vägen till en plats där kantareller växer. Och jag tror inte vi behöver krångla till det för att hitta skälet till att det är så provocerande. För det handlar väl egentligen bara om att hon vaktar något som inte tillhör henne. Svamparna i skogen tillhör oss alla. De blir någons först när foten bryts av människa eller vildsvin. Det är dina svampar, Gunilla. Och mina. Och möjligen vildsvinens. Men hon vill ha dem för sig själv. Det är sällan vi skymtar den sortens snålhet i människor som står oss nära. Eftersom snålhet är helt oförenligt med närhet. Det är väl nästan bara kring arvskiften och kantareller som det händer. Det är något med kantarellen som trollbinder sin upptäckare och sätter alla mellanmänskliga manualer ur spel. Och sen lärde mig det har jag slutat ställa den där frågan till vänner. Mest för att jag inte har så många vänner och således inte vågar stresstesta banden till dem jag har. Bättre att inte veta. Att låta vännen sväva i ett tillstånd de kan vara både och. En vän som visar mig vägen till kantarellerna och en vän som inte riktigt är en vän. Ett tillstånd vi kan kalla Schrödingers kantarell. Och med det sagt har jag möjligen sällat mig till dem som menar att det är en fråga man inte ställer. För säkerhets skull. Men vad är det då med kantarellerna som är så speciellt att människor sätter eld på sina vänskapsband? För det första måste man nog begrunda kantarellens särskilt oregerliga natur. Till skillnad från champinjonen och ostronskivlingen låter sig kantarellen inte odlas. Du kan inte fylla en pallkrage med jord och sätta dem i prydliga rader. Eller du kan, men då måste du först sätta tallar eller granar i pallkragen. Eftersom kantareller lever i symbios med träd. Deras rötter måste flätas samman. Att odla kantareller är en uppgift i gränslandet mellan jordbruk och alkemi. Så det är inte bara färgen som skänkt den här ovanligt mjuka ädelmetallen dess smeknamn, skogens guld. För det andra måste man nog begrunda den otydliga ekonomin kring kantareller. De är ju gratis, så länge de står kvar i skogen. Och vi vet liksom inte hur vi ska bete oss kring något som har ett värde, men inget pris. Vi har ju inget emot att tipsa om en saluhall där det säljs kantareller, eller björnbär, eller fasaner, eller silver, eller något annat som kan sorteras till jordens vildväxande frukter. Men där har någon annan gjort arbetet. Vi tipsar bara om var du kan köpa frukten av någon annans arbete. Och det är ju inte plockandet av kantarellen vi betalar för. Det är sökandet. Att plocka den kräver ingenting. En tvååring kan göra det. Arbetet består i att hitta den. Och att ge bort kantarellens koordinater är således att ge bort hela arbetet. Det går bara inte. Fast det händer att det händer. Och det har hänt även mig. På mina barns förskola fanns en mamma som ofta postade bilder av fulla kantarellkorgar på Instagram. Och eftersom jag inte betraktade henne som en nära vän, utan mer som en bekant, någon jag kunde stå ut med att såras av, tog jag risken och ställde frågan: var hittar du kantarellerna? Och till min förvåning fick jag, efter bara några dagars betänketid, en helt okryptisk vägbeskrivning. Kantarellfyndigheten fanns i skogen bakom hennes sommarstuga söder om Stockholm. Jag vet inte varför jag fick det här förtroendet, men jag minns att jag fick lova dyrt och heligt att aldrig föra informationen vidare. Och att jag svek henne redan andra gången vi begav oss dit. Jag tog med min mamma, lekte med tanken på att dra en påse över huvudet på henne när vi satt oss i bilen. Men det som egentligen oroade mig var väl risken för att den här lösmynta kantarellväktaren skulle se min mamma kliva ur bilen, med eller utan påse på huvudet. Så jag körde runt skogen, parkerade ut med en landsväg och smugglade in min mamma i skogen från ett annat väderstreck. Men trots försiktigheten kunde jag inte slappna av där ute, eftersom jag hela tiden var rädd att kantarellväktaren skulle komma trampande med sin egen svampkorg och få syn på mitt objudna sällskap. Nu har jag tagit med min mamma dit 5 sensomrar i följd, men jag är fortfarande lika nervös varje gång. Fortfarande beredd att snabbt gömma min mamma under en gran, eller låtsas att jag inte känner henne, att hon bara är en äldre och vilsen kvinna som jag hittade ute i skogen. Och nu, som lite av en hjälte faktiskt, står i begrepp att lotsa tillbaka till civilisationen. Det är konstigt tänkt. Men att jag tänker så konstigt där ute i skogen bekräftar väl bara hur socialt minerad marken är när det växer kantareller på den. Men det skänker också svamputflykten en känsla av äventyr, vilket råkar vara just den känsla man berövas när man får kantarellernas koordinater till skänks. Och där har du väl en sorts tröst, Gunilla. Att om du inte har en vän som vill berätta var hon hittade sina kantareller, har du åtminstone äventyret kvar. Om äventyret sedan består i att leta efter kantarellerna på egen hand, eller skaffa kamouflagekläder och skugga din vän och lämna sitt hus med svampkorgen i handen, det är upp till dig.
Jag heter Anna-Lisa och jag har en undran. Varför kan man bli så vansinnigt blixtarg av att slå i lilltån i en dörrkarm när man i resten av livet är en lugn och trygg person som sällan är arg och aldrig på saker som förtjänar eller behöver ilskan?
Hej Anna-Lisa. Jag är precis som du. En människa som sällan ilsknar till. Jag tycks nästan sakna förmågan att bli arg, vilket emellanåt bekymrar min fru, eftersom det är så svårt att gräla med någon som inte grälar tillbaka, utan bara sitter där och ser förbryllad och rastlös ut. Ett uttryck som tydligen liknar likgiltighet, vilket är olyckligt eftersom likgiltighet är det sista en arg människa vill mötas av. Hon betraktar min oförmåga att bli arg som en sorts funktionsnedsättning. Och det är väl därför hon har så svårt att gömma sin glädje när jag väl blir arg. Vilket jag, precis som du Anna-Lisa, nästan bara blir när jag slår lilltån i en dörrkarm. Jag säger nästan, eftersom jag kan bli precis lika arg när jag slår lilltån i ett soffben. Eller i vår platsbyggda bokhylla där det finns en skarp liten golvsockel som minerar kurvan mellan köket och hallen. Där har jag stupat många gånger. Och när hon ser mig ligga där, med handen lindad kring foten och svordomarna forsande ur strupen, är det som att hon får något kvittrande i rösten. Det finns inslag av omsorg där, men det är något annat också. Hon säger inte rakt ut, men jag hör ändå. Jag hör hur hon tänker. Han fungerar. Men vad är det då med just denna olyckshändelse som är så fruktansvärt? Att även människor som inte kan bli arga, blir arga. Vansinnigt, blixtarga blir vi. Man skulle kunna tro att det handlar om smärtan. Den är ju så ovanligt olidlig, som en tandläkarborr rätt in i lilltån. Och en påminnelse om att vi i grund och botten bara är skelett som går omkring i overaller av skinn. Liksom knän, armbågar, skenben och höfter tillhör tårna overallens sämst vadderade mönsterstycken. Men till skillnad från knän, armbågar, skenben och höfter är tårna en sista utpost. Belägen så långt från huvudkontoret att vi nätt och jämnt har radiokontakt med den. Vi har inte riktigt kontroll över tårna. Vi måste nästan slå i dem för att minnas att vi har tår. Dessvärre ska vi med jämna mellanrum minnas. Men jag tror inte att det är smärtan som gör oss så där vansinnigt blixtarga. Jag har rotfyllt en tand så infekterad att bedövningen inte bet, och det gjorde så ont att jag önskade livet ur mig själv när jag låg där med munnen full av verktyg. Men jag blev inte arg, bara ledsen. Jag tror att den där blixtburna ilskan som kommer över oss när vi slår i lilltån har mer att göra med det som inte hände. Vi är ju alltid på väg någonstans när vi slår i lilltån, och kanske lite mer på väg än vanligt. Vi rör oss med en särskild brådska mellan rummen. Det går för snabbt. Det är därför vi slår i tån. Vi tar inte ut kurvan ordentligt. Tanken springer före och kroppen hamnar på efterkälken. Tanken befinner sig redan i nästa rum när den rycks tillbaka av en smärta som låg i bakhåll för kroppen. Vi blir avbrutna mitt i rörelsen. Och att bli avbruten är väl ändå något av det värsta människor vet. Nu hävdade jag nyss att det bara är ett slag mot lilltån som kan göra mig riktigt arg. Men när jag unnar mig friheten att använda mig själv som beteendevetenskapligt underlag och tänker på alla situationer som puttar mig in i gränslandet till den där vreden, så har de just detta gemensamt. Avbrottet. Det handlar ofta om teknik som inte håller sina löften. En tv som tappar signalen när jag ska se öppningsmatchen i fotbolls-VM. Ett wifi-modem som tappar intresset för internet och vägrar förklara varför. Trafik som tappar fart och förvandlas till en bilkö. Jag är på väg någonstans och tanken springer före. Låter mig skymta avsparken på en arena i en annan tidszon eller målet för bilresan innan jag rycks tillbaka till nuet där allt står still. Och det är väl något liknande som händer när du slår lilltån i dörrkarmen. Du är på väg mot något när du blir avbruten av en smärta så överväldigande att hela motoriken stängs ner. Det är en smärta du är tvungen att vistas i. Dessutom var det ditt fel. Och skuld är väl det enda här i jordlivet som är värre än smärta. Sekunderna efter att du har slagit i lilltån är kort och gott en brygd av det värsta vi människor vet. Avbrottet, smärtan och skulden. Jag vill påstå att allt annat än besinningslös vrede vore omänskligt.
Hej, jag heter Maria Nyåkan och jag bor i Madrid i Spanien. Och jag har en fråga. Måste man alltid veta allt? För det känns som att ju mer jag vet desto fler frågor uppstår i mitt inre. och ibland kan det kännas som att jag aldrig når fram till sanningen. Är min nyfikenhet en välsignelse eller är det en förbannelse? Ja, det undrar jag.
Hej Maria. Din fråga skvallrar om att du är en bildad människa. Och nu sitter jag här och antar att du som bildad människa redan har gjort en del antaganden om vad jag kommer svara på din fråga. Du antog väl till exempel att jag skulle citera det där som Albert Einstein en gång sa om kunskap. Ju mer jag lär mig, desto mer inser jag hur mycket jag inte vet. Och det gjorde du i så fall rätt i, eftersom jag inte kunde hålla mig mer än 20 sekunder innan jag citerade Albert Einstein. Kanske antog du också att jag skulle ifrågasätta det lilla ordet eller i formuleringen är min nyfikenhet en välsignelse eller en förbannelse. Eftersom du med din nyfikenhet nog redan har upptäckt det som alla nyfikna människor tycks upptäcka längs vägen. Att förbannelsen ryms inom välsignelsen. Att det är både och. Kanske hade du också på känn att jag skulle åberopa det där som beteendevetenskapen kallar Dunning-Kruger-effekten. Att människor som inte vet så mycket tenderar att överskatta sitt vetande. Medan de som odlat stor kunskap tenderar att tvivla. Och i så fall måste jag ge dig rätt igen. Även om jag lyckades hålla mig i 1 minut och 3 sekunder innan jag sa Dunning-Kruger-effekten. Men om mina antaganden stämmer, att du redan visste vad Einstein och Dunning och Kruger har sagt om kunskapens fällor, så har du också undvikit att trampa i en annan och slarvigt kartlagd fälla som varje nyfiken människa riskerar att gillra för sig själv. Du ställde din fråga utan att berätta för mig om allt du redan vet, för att ge mig chansen att berätta vad jag vet. Du petade till och med in detta eller mellan välsignelsen och förbannelsen för att ge mig en riktigt skör dörr att sparka in. Det var sympatiskt gjort. Och inte alls självklart. En människa som låter sig vallas av sin egen nyfikenhet genom världens bokhyllor och läroverk löper också viss risk att odla en oregerlig längtan efter att visa upp den tyngdlösa rikedom hon samlat på sig. Eller enklare uttryckt, hon kan bli lite oskön. I andras ögon, bakom ryggen kallad besserwisser, viktig Petter, Mr. Know-it-all eller, som jag nyss förklarade mig i Danmark, en blæröv, vilket fritt översatt borde bli något i stil med en pladderskärt. Jag skulle tro att det finns synonymer i varje känt språk eftersom det tycks vara typiskt människan att ha lite svårt för människor som vet mer. Det finns till och med kapitel i artens historia där föraktet för de som vet mer har bestyckats och urartat. Där människor har slaktats i 100 000-tal bara för att de hade glasögon. Men för de allra flesta brukar nyfikenhet och kunskap inte medföra större risker än risken att bli kallad pladderskärt. Och det blir man väl egentligen bara om man gläntar på dörren till sitt inre bankvalv utan att någon har bett om det. Det är så den ser ut, den bildningens etikett som säger att kunskapen ska ligga gömd i ditt inre valv tills någon annan öppnar dörren med en fråga. Det är bara då, när frågan är ställd, som kunskapen kan släppas ut utan att ägaren riskerar att uppfattas som en pladderskärt. Och därför kan något så enkelt som en fråga vara en befriande kärlekshandling om den riktas till någon som äger kunskap. Eller åtminstone förmågan att improvisera några minuter. Du ska inte sörja din obotliga nyfikenhet, Maria. För även om det finns spår av förbannelse i den, visade du redan när du ställde frågan, på det sätt du ställde den, att du inte har trampat i den enda fällan nyfikna människor måste akta sig för. Du gömde din egen kunskap på ett klädsamt sätt. Och hade du suttit mitt emot mig nu hade jag förstås efter bara 4 minuters oavbrutet pladdrande återgäldat handlingen med frågan: hur känner du själv?
Jag heter Åsa och bor i Umeå. Jag har en fundering. Jag såg ett reklaminslag för ett kosttillskott. Där ställdes frågan: känner du dig äldre än du är? Hur ska man göra för att ta reda på hur det känns? Det var min fundering.
Hej Åsa. Jag har inget omedelbart svar på den här frågan. Jag fann den bara omöjlig att motstå eftersom den fick mig att skratta som ett barn. Jag blir så glad när jag för mitt inre frammanar bilden av en ung copywriter. Det vill säga en texthantverkare i reklamens tjänst och av sina egna sorterad till skråets lägsta kast. Krökt över uppgiften att skriva manuset till reklamfilmen för den här ormoljan. Jag ser honom med tungan i mungipan. Kanske har han mössa inomhus. Kanske har han en mustasch han känner sig vagt utklädd i men behåller ändå eftersom mustaschen sägs vara tillbaka. Kanske är han en hon, men förmodligen inte. Hans händer har nyss skrivit frågan: känner du dig äldre än du är? Och för en kort stund blir fingrarna hängande över tangentbordet. Munnen ler. Någonstans på botten av honom ropar en förnuftigt stämd röst: hur ska man veta det? Men han hör inte den förgörande följdfrågan. Den når liksom inte ytan. Han bara knixar lite belåtet med fingrarna och fortsätter med sitt manus. Omedveten om att han råkat formulera en fråga stor nog att hålla filosofer vakna om nätterna. Eller så visste han precis vad han gjorde. Frågan är trots allt kommersiellt briljant eftersom den kryper under huden på de allra flesta i den breda och köpstarka målgruppen människosläktet. Ställer du frågan till ett barn: känner du dig äldre än du är? Kommer barnet höra frågan filtrerad genom barnets längtan efter en kropp stor nog att tillåtas friheten som själen begär? Barndomen är ju på sätt och vis bara en utdragen fångenskap i en kropp som åldras för långsamt. Barnet kommer således anta att du syftar på själens ålder och svara: ja, jag känner mig äldre än jag är. Ställer du frågan till en vuxen kommer den vuxna höra frågan filtrerad genom saknaden efter den kropp som en gång åldrades långsammare än själen. Jag kommer anta att du syftar på kroppens ålder. I alla fall om du håller en flaska med ormolja avsedd för smörjning av just kroppar när du ställer frågan. Och svara: ja, jag känner mig äldre än jag är. Det är alltså en fråga som alla är böjda att svara ja på. Om man bortser från det smala segment av mänskligheten som just nu lever i det välsignade glappet mellan barndomen och vuxendomen. De nymyndigförklarade, vars kroppar och själar för en kort stund ska springa precis jämsides på vägen mellan vaggan och graven. Men det är bara en tidsfråga innan också de ska fasas in i ormoljans målgrupp av tidens gång. Jag har som sagt inget svar på din fråga, Åsa. Men den fick mig att skratta som ett barn. Vilket betyder att jag för åtminstone ett par sekunder kände mig yngre än jag är. Vilket i sin tur betyder att försäljaren av kosttillskottet på ett märkvärdigt invecklat sätt höll sitt löfte. Du har hört Allvarligt talat med mig, Andre Walden. Producent är Karin Arbsjö. Har du en egen fråga? Maila oss på allvarligttalat@sr.se. Följ oss gärna i appen Sveriges Radio Play.
Och efter existentialism så följer nu vetenskap i P1.
Nu laddar Europa för att locka till sig forskningstalanger från USA. Forskare som inte är välkomna där längre eller som inte vill vara kvar i det nya politiska klimat som råder. Där är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widebeck. Ja, mycket har hänt i världens ledande forskningsnation USA på sistone. Finansieringen har blivit allt mer oklar. Exempelvis har Trump-administrationen hotat att ta bort 400 miljoner dollar från finansieringen till Columbia University och avbryta kontrakt och anslag. De menar att universitetet inte gjort tillräckligt för att hindra vad de säger antisemitism på campus efter att det har varit protester där mot kriget i Gaza. Det finns en idé om att projekt som kan kopplas till begreppen mångfald, rättvisa och inkludering inte ska få pengar framöver. Och statliga forskare har blivit tillsagda att sluta jobba med FNs klimatpanel IPCCs rapport som ska komma 2029. Ja, det var några exempel. Hans Ellegren, ständig sekreterare på Kungliga Vetenskapsakademin. Vad ser du som mest oroande med utvecklingen för vetenskapen i USA nu?
Det allvarligaste det är inskränkningen av den akademiska friheten. Att det finns politiska signaler som säger vad man får eller inte får forska på.
Dag Blank, professor i Nordamerikastudier. Vad ser du som mest oroande?
Jag delar Hans åsikt och till det lägger jag att det partnerskap som har funnits mellan den federala regeringen och de amerikanska universiteten allt sedan andra världskrigets slut och som har etablerat USA som en ledande forskningsnation, det partnerskapet är nu skakat.
På resa i USA nyligen så fick Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt höra att kontakten nu med Europa är viktig för amerikanska forskare.
Vi hörde ord som we need you, lifeline och den typen av uttryck att de verkligen uppskattade att vi kom och att det är globala kontakter. Så det var ju någonting som inte fanns för ett år sedan på det sättet.
Och nu rullar Europa alltså igång arbete med att få hit forskare från USA till och med. Till exempel detta då att universitetet i franska Marseille erbjuder en sorts forskarasyl. 13 europeiska forskningsministrar skriver i ett brev till EUs forskningskommissionär att det nu är läge att samlas för att komma fram till hur EU kan ta chansen att locka till sig duktiga forskare. Bland de här ministrarna fanns Tysklands, Frankrikes och baltländernas forskningsministrar. Men inte Sveriges. Han, som heter Johan Persson och är liberal, vill däremot samla den svenska universitets- och forskningssektorn för att diskutera den här frågan.
Allt från forskningsfinansiärerna till lärosätena för att se över vad vi kan göra för att underlätta en mer så att säga, strategisk rekrytering för att attrahera amerikanska forskare till Sverige. Det sker ju dels för att det är bra för Sverige. Vi behöver hålla på med internationalisering och vi har flera attraktiva forskningsmiljöer. Men inte minst också så att det finns ju viktig forskning som nu annars kanske hamnar på halt i USA med den stökiga hanteringen där i USA vad det gäller forskningsfinansiering till exempel.
Hans Ellegren på Kungliga Vetenskapsakademin, vad tänker du, är det viktigt att försöka få över talanger från USA nu?
Jag tycker alltid det är viktigt att Sverige ska försöka attrahera speciellt unga människor som vill komma och forska i vårt land eller gå vår utbildning, forskarutbildning eller högre utbildning. Nu finns det en extra god möjlighet att attrahera riktigt duktiga forskare då från USA som kanske då skulle i större utsträckning i dagens läge än tidigare vara intresserade av att komma till Sverige.
Är det viktigt för Sverige eller är det viktigt för forskningen som sådan?
Både och skulle jag vilja säga. Det här hänger ju intimt ihop. Det är viktigt för Sverige att vara en stark forskningsnation. Det är viktigt för vår tillväxt och för att vi ska kunna jobba mot ett hållbart samhälle. Och vi måste generellt rekrytera internationellt för att hålla uppe kvaliteten i vår forskning.
En sån här inbjudan från ministern, det är initiativet. Vad tänker du om det?
Jag vet inte om det i sig egentligen ökar chansen att locka hit forskare. I praktiken tror jag det här handlar om att det gäller att knyta kontakter på egentligen ganska låg nivå. Att ute i kapillärerna i vetenskapssystemet, det vill säga att ute på institutionerna på universiteten i forskargruppen, att man knyter kontakter med särskilt unga forskare tror jag skulle vara intresserade av att komma till Sverige. Att erbjuda dem möjligheter, göra dem uppmärksamma på de utlysningar som ju redan finns för att kunna attrahera duktiga forskare. Vi vet att det finns flera privata finansiärer som har särskilda karriärsystem, till exempel Wallenberg Academy Fellows, för att rekrytera unga forskare till Sverige. Så där finns det redan en infrastruktur.
Så du tänker att det händer ute i kapillärerna i systemet så att säga. Finns det någonting som du skulle vilja ha från politiskt håll för att det här ska fungera bra då?
I den forsknings- och innovationsproposition som presenterades i december nämns det då en satsning på karriärvägar för biträdande lektorer där universiteten kan söka medel för särskilt framgångsrika sådana personer. Och det skulle kunna vara ett ytterligare sätt då att hitta finansiering för det här.
Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Vad tänker du om det här att samla forskningssektorn för att hitta vägar att locka talanger från USA?
Ja, det tror jag är en intressant idé. Jag håller med om att det är naturligtvis på institutionsnivå som det här sker främst. Och det är när vi var på den här resan som Anders Hagfeldt talade om i USA så hörde man också när frågan kom upp, vad kan vi göra? Och då sades också då att det är de yngre talangerna naturligtvis som är mest flyttbara. Och då gäller det att hitta system för att underlätta det. Man får vara lite snabbfotad där. Anställningsordningen i Sverige är ju ibland lite långvarig, tar lång tid och så vidare. Och det kan ju vara en faktor här. Men jag tror att vad man kan göra här för att locka till sig de yngre är väldigt viktigt.
Man kan möjligen ställa sig frågan varför just rikta blicken mot USA? Det finns ju andra länder där forskningen är hårt ansatt och inte har frihet och så. Jag menar, ta bara ett land som Ryssland, många andra också. Vad tänker du om det, Hans Hellegren? Varför riktas just mot USA?
Nej, jag tycker, som jag sa tidigare, att generellt så ska vi vara aktiva att rekrytera internationellt till Sverige. Och då finns det egentligen inga begränsningar i vilket ursprung som det handlar om. Det diskussionen gäller för dagen är att det kanske finns ett extra stor möjlighet att rekrytera från USA i dagens läge. Men all internationell rekrytering till Sverige är bra.
Ska man locka hit just såna här excellenta forskare som regeringen gärna vill satsa på från andra länder, till exempel USA just nu då, så kommer det såklart att kosta en massa pengar. Vem ska betala kan man ju undra. Jag frågade utbildningsminister Johan Persson.
Ja, det finns ju utrymme för det genom den forsknings- och innovationsproposition som regeringen har presenterat, som är en väldigt stor satsning där vi bygger vidare på allting från att uppgradera den svenska infrastrukturen för forskning men också till att kunna rekrytera högkvalificerade forskare brett.
Men det blir tuff konkurrens för svenska forskare som vill göra karriär.
Ja, men det är ju redan idag. För det är klart att när vi säger att vi vill satsa på excellent forskning så är det ju så att då är det ju internationalisering som gäller. Många svenska forskare i andra länder på, där det finns excellenskluster där vi inte har samma tyngd. Och då vill vi bidra med att vi kan då rekrytera till exempel amerikanska forskare.
Vad tänker du om det här som du hör här, Hans Hellegren på Kungliga Vetenskapsakademin?
Ja, jag tycker att det finns pengar i systemet. Här handlar det nog mer om att öka kvaliteten i rekryteringarna än kvantiteten. Så att jag ser nog inte att det liksom behövs ytterligare finansiering just i den här situationen.
Öka kvaliteten, hur menar du då?
Ja, man kan säga att vid all rekrytering så just större rekryteringsbas eller rekryteringsunderlag man har, desto större är chansen att man får riktigt duktiga personer i sina rekryteringar. Och kan man då få fler, vi vet ju att många som utbildar sig på doktorsnivå till exempel i USA är väldigt drillade och skolade och är duktiga. Så det är klart, kan man attrahera fler sådana personer till Sverige så kan vi öka kvaliteten i vår verksamhet.
Så vad är det egentligen som behövs för ändring nu, tror du, om vi ska få fler excellenta forskare från USA, om någon ändring?
Det behövs ett mer aktivt arbete ute på institutionerna och det gäller generellt vid all rekrytering. Det går inte bara att bara sitta och vänta på att man eventuellt får personer som är intresserade av att komma, utan man får ha tentakler ute och man får etablera samverkan eller samarbeten. Helt enkelt visa upp sig i olika sammanhang.
Dag Blank, du var med på den här resan i USA tillsammans med bland annat Uppsala universitets rektor som vi hörde för en liten stund sedan. Vad fick du för intryck av intresset där av att korsa Atlanten?
Jag fick intrycket av att intresset hade ökat och de var mycket intresserade av för det första att fortsätta och kanske utöka samarbeten med oss i Sverige och i Europa. Men också för möjligheterna då att forskare skulle kanske kunna komma hit i en period eller en kortare eller längre period. Det var väldigt tydligt.
Det kan ju kännas som att den amerikanska forskningen håller på att krackelera alldeles, att det inte kommer att gå bra för den här starka vetenskapsnationen. Vad finns det som håller emot den utvecklingen, skulle du säga, Dag Blank?
Ja, det är ju ett enormt, universiteten just nu och forskningsinstituten är ju jättestarka nu och de har ju enorma resurser och en väldigt starka miljö, så att det håller ju emot. Och sen finns ett motstånd också inom det amerikanska samhället. Vi har ju sett till exempel hur de första besluten när man ville hålla inne, frysa inne federala pengar från de här federala finansieringsmyndigheterna, det har ju lett till utmaningar i domstolarna. Flera delstater har stämt de staten för det och även olika intresseorganisationer för amerikanska universitet. Och de utgången av de målen har vi inte sett ännu. Va? Så det finns också den typen av motkrafter.
Det finns väl också mycket privat finansiering av forskningen i USA. Det hänger liksom inte bara på de här offentliga pengarna som nu kanske dras ner på en del håll. Är de kanske inte så viktiga på grund av att det finns mycket privata universitet och så?
Den offentliga finansieringen, den amerikanska modellen som utvecklades efter andra världskriget med etablerandet av framförallt National Science Foundation slutet på 40-talet och ett enormt utökat stöd till the National Institutes of Health har betytt väldigt mycket för den amerikanska framgången inom forskning under efterkrigstiden och att etablera USA som en forskningsnation. Och sen har vi naturligtvis mycket stora filantropiska stiftelser och privata initiativ också i USA och de har samverkat på ett väldigt intressant sätt. Men utan de federala finansiering, framförallt inom teknik, naturvetenskap och medicin, så skadas den amerikanska forskningen märkbart. Och det märktes mycket på den här resan att man var mycket orolig för de här nedskärningarna som görs där. Eller föreslås göra och har börjat göra. Och det finns en risk då för att den amerikanska forskningsdominansen skakas och att initiativet, kanske det vetenskapliga initiativet, kanske går över till andra håll.
Du som historiker, dig kan jag lämpligen fråga, hur blev det så här då att USA fick den här dominerande ställningen som forskningsnation? Att det är världens ledande forskningsnation sedan många år tillbaka?
Ja, det var den här utvecklingen, precis som jag nämnde, efter andra världskriget. En viktig person hette Vannevar Bush som hade jobbat som Franklin Roosevelts vetenskapliga rådgivare under kriget när USA satsade enorma mängder på vetenskaplig forskning för att utveckla bland annat atombomben och andra saker som var del av krigsansträngningen. Och när kriget var över så övergick den rörelsen till att man skapade då National Science Foundation och förstärkte National Institutes of Health och gav även andra federala myndigheter. Och det var en stor förändring och det gjorde ju att USA etablerade sig som så ledande och blev en magnet och drog till sig folk från hela världen, från Europa men även andra delar av världen. Och det, så har det ju varit att USA har blivit den ledande destinationen för forskare och studenter som söker sig utanför sina egna länder. Och den situationen har ju så att säga gällt till och med nu.
Mm, och det betyder ju också att USA har varit ett karriärland för unga svenska forskare. Det är ofta dit man ritar blicken. Man kanske vill göra en period där när man har doktorerat eller kanske rent av flytta dit och fortsätta sin karriär. Det finns verkligen på kartan så att säga för unga svenska forskare. Vad får det då för det som händer nu? Vad får det för betydelse för svensk forskning? Vad tänker du om det, Dag Blank?
Ja, om attraktiviteten minskar så att säga. Det är precis som Hans Ellingen sa, man måste vara attraktiv, man måste ha kreativa och framstående miljöer. Det har ju USA verkligen haft. Men om det verkar minska, då kommer ju talangen kanske inte vara lika intresserad av att söka sig dit och söka sig till andra platser. Det kan ju vara en konsekvens av de här nedskärningarna och de här förskjutningarna kanske, om de nu kommer, det vet vi ju inte. Vi har ju bara haft 2 månader av det här ännu. Vi får väl se hur långt det går, men alla de tecken man ser nu är ju oroande på det sättet.
Vad tänker du, Hans Ellegren, på Kungliga Vetenskapsakademin? Kommer det här att leda till att man inom svenska forskningsmiljöer ser på möjligheten att ha karriärsteg i USA på ett helt annat sätt?
Som Dag Blank säger så det är ju svårt att förutsäga hur det här kommer utvecklas på sikt i USA. Det politiska läget är svårbedömt för närvarande. Det är klart att skulle det få grava effekter på lång sikt så kanske det skulle kunna minska intresset. Men det kanske är en kombination också av hur unga svenska forskare då, till vilka länder de är rent generellt är intresserade av att åka till för en postdoktoral utbildning. Det kan ju vara andra aspekter än själva den vetenskapliga miljön som väger in i val av land man vill åka till.
Mm. Nu har det alltså påbörjats arbete på olika håll i Europa med att försöka få över duktiga forskare från USA till vår kontinent. Anders Hagfeldt, Uppsala universitetsrektor, sa efter er resa till USA så här.
Vi tänker gärna på gästprofessorsprogram för de satsningar vi gör forskningsmässigt. Jag ser det också att vi satsar ju också på unga forskare. Och det är ju liksom över hela universitetets forskning så att säga. Så det är ju på bredden. Och även där kunna vara beredda på att ta emot och skapa möjligheter för forskare. Och det är ju globalt i och för sig, inte bara i USA. Men det kan ju bli något extra från USA, tror jag. Studentutbyten är ju någonting annat som vi också har som är intressant att titta på.
Vad tänker du om det här, Hans Ellegren på Kungliga Vetenskapsakademin?
Ja, gästprofessurer är ju en möjlighet. Jag tror generellt så är det svårt på riktigt seniornivå. Det kan vara svårt att få någon seniorforskare att vilja bryta upp sin hela forskargrupp och flytta över. Och det har gjorts försök tidigare i Sverige i modern tid att utlysa särskilda program för att rekrytera internationellt väldigt framstående forskare. Och det har väl inte riktigt fallit väl ut. Forskare kommer hit och kanske tillbringar bara en liten del av sin tid här men tar del av ganska stor finansiering. Och så blir det aldrig någonting riktigt av det. Så att jag återkommer till att det är på den mera juniora nivån direkt efter forskarutbildningen eller några år efter forskarutbildningen som jag tror vi har störst chans att attrahera forskare som vill komma till Sverige.
När nu flera europeiska länder gärna vill ha de här unga talangerna och kanske gärna också de duktiga seniora forskarna om det skulle vara möjligt, kommer vi få se en dragkamp nu framöver i Europa om talangerna?
Så är det hela tiden, absolut. Det är ingen skillnad framöver med tanke på situationen i USA, utan det handlar alltid om att vara en attraktiv vetenskaplig miljö, kunna erbjuda ett kreativt klimat, tillgång till infrastruktur. Kanske också att kunna erbjuda villkor i övrigt. Jag menar, det som är väldigt bra i Sverige, det är de villkor vi har. Vi har ett socialförsäkringssystem, vi har ett sätt som är relativt tillåtande på många sätt jämfört med andra länder. Det kan vara sådana aspekter som gör just Sverige attraktivt för unga människor att komma till.
Ja, där kan vi ha en fördel. Ja. Vad tänker du om det här, Dag Blank, professor i Nordamerikas studier? Blir det en dragkamp?
Ja, det blir ju säkert, men precis som Hans Ellegren säger, det pågår ju alltid i den vetenskapliga världen. Men en observation som jag har gjort när man har studerat lite grann de här svenskarna som har varit i USA och kommit, en del som har kommit tillbaka då, som kanske har haft möjlighet att stanna kvar. Där har ju socialförsäkringssystemen varit en viktig faktor. Den svenska föräldrar och försäkringspolitiken till exempel. Möjligheten för båda parter i ett äktenskap eller ett förhållande att ha en karriär till exempel. Och barnomsorg inte minst spelar ibland en intressant och viktig roll. Och det kan vara en fördel för Sverige, tror jag, i det här läget.
Då säger jag tack så mycket. Dag Blank, professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet, och Hans Ellegren, ständig sekreterare på Kungliga Vetenskapsakademin, för att ni kunde vara med i Vetenskapsradion om Europas strävan att nu få hit forskningstalanger ifrån USA. David Hellgren var tekniker. Jag heter Camilla Widerbeck.
Nu börjar humlorna synas, men när är något som förändrats, visar ny forskning. Och om skådespelaren Gabby Stenbergs okända passion för humlesurr. Hon spelade in timmavis och konstruerade till och med ett musikinstrument där man kunde spela med humlesurr. Men om du tänker att humlor bara är gulliga får du tänka om. Deras liv innehåller häpnadsväckande grymheter. I senaste Vetenskapspodden, i appen Sveriges Radio Play.
Odlingssäsongen är igång, även om den har kommit olika långt i olika delar av landet. Följ med ut i trädgården med Pernilla och John. Och det här ser de fram emot att ta tag i under året.
Nya växter. Vi har ju lite nya tomatsorter på gång.
Mm.
Man har odlat rätt länge nu, rätt många år. Så man vill gärna ha lite nya växter, nya perenner, kanske nya klätterväxter. Hemma har jag en stor klockränka-satsning. Jag har typ 10 klockränka-plantor på gång som ska ha lite insynsskydd. Och klockränka vet man aldrig om man ska få blomma eller inte. Ibland ger de bara mycket blad och ibland ger de massvis med blommor. Så det är lite, det är en chansning alltid med klockränka.
Pernilla?
Vad jag ser mest fram emot? För mig känns det som jag säger samma svar som jag sa förra året och säkert året dessförinnan. Men i år ska jag få ordning på min egen trädgård. Så! Ett evigt litet dilemma. Det är att jag vill så mycket men aldrig riktigt når hela vägen fram.
Trädgården med Pernilla och John hör du måndag förmiddagar. Och tar du med mobilen ut i täppan, använd appen Sveriges Radio Play. Klicka på kanaler, välj P1. Och tiden som gäller för nya avsnitt är 10:55 måndag förmiddag.
Om det tipsade Eva Toivonen. Nu lyssnar vi till Tankar för dagen med författaren Stefan Lindberg.
Den här tiden på året kommer jag alltid att tänka på när min kompis vann en dikttävling på sin skola. Det var tidigt 80-tal och ämnet var våren. Om våren ska man skriva dikter, tyckte lärarkollegiet. För våren är underbar och anses särskilt lämpad att bli poesi. Och min gamla kompis med sitt 80-talsnamn och sin längtan att få springa ut på rast, han kratsade ner några snabba rader och tänkte väl inte mer på det. Tills 3 veckor senare när den sista grusfläckade snön smält undan och flickorna satte upp håret i hästsvans och pojkarna slängde jackorna i en hög vid klätterställningen. Och studierektorn kom in i klassrummet och sa att min kompis hade vunnit den där tävlingen. Det var tydligen fint, för hans studierektorn hade nästan lite sudd i ögonen när han förklarade att vinnaren förväntades läsa upp sin dikt på sommaravslutningen. Nej, det fick inte hända. Min kompis var ganska nervös för både dikter och gymnastiksalar och framförallt för tjejerna och killarna i parallellklasserna som skulle sitta i finkläder och lyssna. Han skulle aldrig klara av det. Och det sa han till sin mamma. Jag pallar inte det här. Men mamman verkade inte lyssna på det örat. För hon blev så stolt att hon skvallrade till släkten. Att min kompis skulle läsa upp sin vinstdikt på avslutningen. Och det var man ju tvungna att se. Den fruktansvärda dagen närmade sig. Släkten kom med bilar från Ulricehamn. Mormödrar och kusiner från Marks kommun, från Hyssna och Bredared. Och så släpptes de in och avslutningen var igång och min kompis fick en mikrofon i handen. Men det gick inte. Pappret i hans hand började skaka. Han knycklade hastigt ihop det. Lutade sig mot mikrofonen och sa i mikrofonen så att det blev rundgång i hela gymnastiksalen. Sen gick han och satte sig på sin plats. Varje år vid den här tiden tänker jag på den där episoden. Varför? Jag vet inte riktigt. Kanske påminner den där inställda vårdikten mig om vårens själva kraft. Som om just den där dikten var våren och inte ville skildras med ord. Det går nästan inte. Ändå vill man bara ha mer av den. Den får liksom inte dö. Den får inte hitta på några dumheter. Den måste leva. Den måste falla över Fridhemsplan som ett motargument mot universums eviga kyla. Talljoxen måste titia i Lunds botaniska trädgård. Och på småländska höglandet måste skillan synas i en blå söderslänt. Och de finländska isflaken måste knaka sin väg in mot Holmsund och Obbola i ett uppbrutet täcke av vit och gnistrande sol. När våren anländer slår den in sådana sprintar av värme i oss så att vi nästan förlorar förmågan att skildra den. Förutom med vår vårunga nervositet. Kanske med en munprutt i en mikrofon i en grundskolegymnastiksal för länge sedan. Som om vi inte riktigt var värda att sätta ord på den. På oss själva. Men det var vi tydligen. För det är grejen med våren. Den kräver ingenting tillbaka. Den tvingar oss varken att le eller dansa. Den finns bara. Och just nu börjar den surra i en trädgård i en förstad någonstans. Jag hör den. Den sätter sig på din näsa. Den kittlar i hela kroppen.
Stefan Lindberg hörde vi i tankar för dagen. Och nu är klockan 8:05.
Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det har varit en stor jordbävning i landet Myanmar i Asien. Den hände i morse och myndigheter i landet tror att flera tusen personer kan ha dödats eller skadats. Jordbävningen kändes även i flera andra länder, i Kina, Indien och Thailand. Signe Mattsson är på semester i Thailand och hon låg vid poolen på sitt hotell när marken började skaka.
Jag trodde jag skulle dö. Det var liksom, alltså det var så att vi sprang för vårt liv och det enda jag tänkte var liksom att jag har den här skyskrapan ovanför mitt huvud. Du vet, jag bara tänkte att den här kommer ju kollapsa.
Signe började springa tillsammans med andra människor ut på gatan.
Och då ser vi liksom hur det bara forsar vatten från skyskraporna runt omkring. De står liksom, vi ser hur skyskraporna vinglar. Det rasar saker, liksom kakel eller något så betong liksom från byggnaderna runt. Alltså det var helt fruktansvärt.
I Thailands huvudstad Bangkok har ett höghusbygge rasat ihop. Polisen i Thailand säger att det fanns över 40 byggnadsarbetare inne i höghuset när det föll ihop. Flera andra stora hus har också rasat. Bland dem sjukhus, skolor och religiösa byggnader. Tobias Holm bor utanför Bangkok. Han föll ner för en trappa när huset började skaka. Han slog sig men klarade sig ändå rätt bra. Nu är han orolig för sina vänner inne i Bangkok.
Det sjunger ju i telefonen hela tiden om bekanta som är saknade inne i Bangkok i rasmassor.
Vägar och broar har också förstörts. Björn Lund är seismolog och kan mycket om jordbävningar. Han säger att det var en mycket stor jordbävning.
Ja, det är ett väldigt stort skalv, en stor jordbävning. Och vi har kanske 2 eller 3 jordbävningar av den här storleken per år runt om i världen. Men som tur var så är det ju sällan de inträffar på land i tättbebyggda områden som har skett idag då.
Intervjuerna gjordes av Ekot. Klartexts reporter var Ingrid Ramberg. För ett demokratiskt land är det viktigt att alla som bor där får möjlighet att förstå vad som händer. Då är det viktigt med nyheter som är lätta att förstå. Tidningen 8 sidor förklarar nyheter med enkla och vanliga ord. Maria Hillblom jobbar på tidningen och är ansvarig för den.
Om vi alla förstår vad som händer och har en chans att förstå, då blir faktiskt samhället starkare och bättre.
Det är Myndigheten för tillgängliga medier som ansvarar för 8 sidor. Men myndigheten får inte bestämma vad tidningen ska skriva om. Maria Hillblom berättar varför det är viktigt att förstå vad som händer.
Vi behöver veta vad som händer för att kunna vara med och säga vad vi tycker och tänker och också försöka vara med och försöka ändra på det vi tycker är fel.
Sverige är ett demokratiskt land. Här får alla vara med och bestämma vilka som ska leda landet. Vi väljer politiker som ska styra Sverige var 4:e år. För att alla ska kunna göra ett val som känns rätt för just en själv är det viktigt att förstå vad som händer och vad politikerna gör.
Så att nyheter brukar vi säga är ett av de viktigaste sätten för att kunna vara med i demokratin. Och demokrati betyder ju att alla människor ska kunna vara med och bestämma. Och därför behövs det lättlästa nyheter.
Papperstidningen 8 sidor finns på webben också. Och det är många som läser både där och i tidningen.
Det kan vara personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, personer som har svårt att läsa av andra anledningar eller bara en person som vill läsa nyheter snabbt och lätt.
Förutom Maria Hillblom så jobbar det flera journalister på tidningen. Det är de som skriver nyheterna. En av journalisterna är Sara Gren. Att skriva på lätt svenska kan vara svårt, tycker hon.
Det är jättesvårt att skriva på lättläst svenska. Men det är väldigt roligt att fundera på vilka ord man kan använda istället.
Reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.
Här är Ekot. Idag så häktades den svenska IS-terroristen Osama Krayem i Stockholms tingsrätt. Han är på sannolika skäl misstänkt för grov krigsförbrytelse och terroristbrott i Syrien år 2014.
Det var på julafton 2014 som ett flygplan som tillhörde Jordaniens flygvapen sköts ner i Syrien. Flygplanets pilot tillfångatogs av IS. Han spärrades in i en metallbur och brändes till döds. Avrättningen filmades och filmen användes som propaganda för IS enligt åklagaren. Osama Krayem ska ha erkänt att han var på plats när piloten avrättades men har sagt i sitt försvar att han inte deltog aktivt i dådet. Osama Krayem var själv inte närvarande i rättssalen under häktningsförhandlingen idag men han nekar till anklagelserna via sin advokat. Osama Krayem har nu utlämnats till Sverige från Frankrike där han avtjänar ett 30-årigt fängelsestraff respektive livstidsfängelse för inblandning i terrordåden i Paris 2015 och i Bryssel 2016. Åtal ska väckas senast den 25 april.
Jag rapporterade Margareta Svensson. Sveriges generalkonsulat i Istanbul står i kontakt med Turkiet och har även haft personlig kontakt med den igår frihetsberövade journalisten Joakim Medin. Där uppger Svante Liljegren som är chef för UD:s konsulära avdelning. Liljegren säger i en intervju i P1-programmet Studio 1 att Medin efter omständigheterna mår väl och att de vet var han finns och vad som behöver göras. En man i 70-årsåldern har omkommit i samband med en drunkningsolycka utanför Backe i Strömsunds kommun idag. Polisen fick under förmiddagen larm om att tre personer hade hamnat i vattnet i en sjö. Personerna kunde hjälpas upp ur vattnet och två av dem fick föras till sjukhus. En av dem, mannen i 70-årsåldern, har alltså omkommit. Anhöriga är underrättade, rapporterar P4 Jämtland. I Sverige så försvinner en bit av solen under knappt 2 timmar imorgon. Dan Kieselman, solforskare vid Stockholms universitet, förklarar vad det är som händer.
Det betyder alltså att månen passerar mellan jorden och solen. Och då kastar den en skugga efter sig ut i rymden. Och om man då befinner sig i den skuggan, då ser man solen bli i det här fallet delvis förmörkad.
Och exakt när det händer beror på var i landet du befinner dig. I Malmö täcker månen som störst del av solen klockan 12.22. I Göteborg är det 12.23, i Stockholm och Östersund 12.31 och i Kiruna 12.37. Men det är farligt att se direkt mot solen.
Reporter här, det var Elsa Ivarsson. Och med det så går solen ner över denna ekosändning klockan 9 i studion Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Bästa lyssnare, välkomna och häng med när jag möter två författare som gett röst åt den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Josephine Bacon med diktsamlingen Weers någonstans och Tanya Tagak, författare till boken Spricktand, inuitisk strupsångare, en stjärna som bland mycket annat skrivit musik till tv-serien True Detective. Lundströms bokradio. Lyssna lördagar klockan 17 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det är filosofin som är själens räddning. Det ansåg den man, den så kallade filosofikejsaren, som vi hör om nu.
Det här är Bildningsbyrån från UR.
Men du har ju boken här, kan vi inte titta lite på den?
Jo då, det kan vi göra.
Tänk dig nästan 2000 år fram i tiden och att oräkneliga människor tjuvläser din dagbok.
Det märkliga är ju att den överhuvudtaget finns bevarad. Jag tänker mig nästan att det har varit så här att han dog någonstans i något tält vid något fält och lämnade sina anteckningar efter sig där på nattduksbordet, och sen kommer någon och hittar de här och tänker, de tar väl hand om. Och hur de sen har kommit fram till vår tid, det är obegripligt.
För den här reflektionsdagboken är inte skriven av vem som helst.
Han var ju världens mäktigaste man på den tiden. Och han hade en himla massa tur.
Heothen prolegen hefto. Synteuxomai peri ergo.
Det är kejsaren av Roms privata reflektioner för att uthärda eller uppskatta sin tillvaro. Och som ger sinnesro till människor ända in i vår tid.
Det är hans egna privata övningar. Det är en människa som kämpar med att föra ett sånt stoiskt liv.
Bildningsbyrån idag. Om Marcus Aurelius, filosofikejsaren. Idag kommer vi att försöka förstå vilka tankar och mentala strategier en människa har som blir satt i positionen som världens mäktigaste. Men vi börjar med tidpunkten. År 121 efter vår tidräkningsbörjan. Platsen, Rom.
Rom vid den här tiden var alltså romarrikets största stad med säkert 1 miljon invånare. Och en stor del fattiga, många slavar.
Men också
en liten aristokratisk del. Och många av de här bodde alltså på den här kullen till exempel. Och i fina, stora palatsliknande byggnader.
Mikael Johansson är docent i antik grekiska vid Göteborgs universitet. Och han berättar hur ett av de barnen som springer runt bland palatsen med silversked i mun är Marcus Aurelius.
Han är en överklassgosse. Han föds in i den absoluta högsta aristokratin i Rom.
Här, på en av Roms kullar, har Marcus Aurelius släkt bott i generationer. Det är en stadsdel som är poppis inom aristokratin. Hans mammas släkt äger en tegelfabrik och pappan har politiska uppdrag. Och som alla barn ur den högre samhällsklassen får Marcus Aurelius en skolning i språk, retorik, litteratur och filosofi. Som är som en slags utbildning i olika perspektiv att förhålla sig till livet.
Jag tror nästan att hans barndom, man kan nästan säga att han har varit ganska lycklig. I den mån en barndom kan vara lycklig. Men det är klart att det måste ha betytt mycket att förlora sin far i unga år.
För även om Marcus Aurelius hade bättre förutsättningar än många andra samtida, så påverkade säkert honom att bli faderslös tidigt.
Hans pappa dog när han var 4 år. Och den här typen av saker kanske sätter sina spår. Man börjar fundera på varför det blev som det blev och hur ska jag handskas med detta. Så det kanske kan vara ett av skälen till att han så småningom tar till sig den stoiska filosofin, som delvis går ut på att man ska kunna hantera den typen av svårigheter i livet.
Det vi vet är att Marcus Aurelius från unga år bor hos sin farfar och verkar ha uppskattat sin uppväxt. Senare i livet kom han att formulera en lång tacksamhetslista kring alla människor som hjälpt honom att bli den han blev i den här världen.
Från min farfar Verus, en god karaktär och ett jämnt humör. Från vad jag hört sägas om min far och vad jag minns av honom, anspråkslöshet och manlighet. Från min mor, fromhet och givmildhet. Att undvika inte bara att handla orätt utan också att tänka den sortens tankar. Därtill att leva anspråkslöst och att undvika ett rikemans liv.
Han var ett barn som tidigt presenterade med goda egenskaper. Och de här egenskaperna uppmuntrades och lockades fram. Och det tycks också ha varit så att både hans farfar och morfar talade mycket allvar med honom. Man var intresserad av hans åsikt från det att han var väldigt liten.
Jenny Maria Nilsson är kulturskribent och författare. Och liksom Marcus Aurelius dras hon till stoicismen.
Och det lockar mig, för det ger frihet, tycker jag. Att jag kan lyfta mig själv över mig och betrakta mig och försöka inte bli så fast i mig själv och mina egna fåfängor och mitt eget ego.
Och för Marcus Aurelius finns det ett filosofiskt smörgåsbord att plocka av. Antiken är fylld av skolbildningar och perspektiv på världen för att hitta sätt att fungera som människa.
Det var ett samhälle med många olika filosofier och religioner och sekter och idéer.
Och det verkar som att Marcus Aurelius redan tidigt har uppskattat ett reflekterande perspektiv på livet och tillvaron.
Och det var väl också en del av hans etik på något vis, att tänka ut vilken typ av människa man vill vara och sen så då försöka vara den.
Vad är det egentligen som lockar med stoicism?